Jag lever ett dubbelliv. Jag lever ett dubbelliv. Det är lustigt egentligen. Jag inbillar mig att du som lyssnar på den här podden kan få för dig mycket om mig som inte nödvändigtvis är sant. En felaktig bild som jag göder, inte främst med innehållet i det jag berättar, utan med det faktum att jag berättar överhuvudtaget. Nu kommer jag vända lite på begreppen här. Jag har två offentliga personer, kan man säga. Två masker. En av dessa tar jag på mig när jag möter alla vardagliga bestyr. I kollektivtrafiken, på jobbet, när jag går och handlar. Denna mask tar sin form i ett par hörlurar. Mina skygglappar mot världen. Ibland på jobbet, någon gång om dagen eller så, lämnar jag post i en butik och tvingas hälsa på biträdet. Hej och varsågod. Två ord som aldrig låter naturliga när de lämnar min mun. Det låter som jag nyss hade lärt mig prata. Och faktum är att det ofta är de enda ord jag talar på hela dagen. Jag använder nästan aldrig mina stämband längre. Är jag ledig så kan det gå veckor utan att jag yttrar minsta stavelse. Jag tänker att det är därför det aldrig blir särskilt bra längre när jag spelar in. Mina talorgan har börjat förtvina. Inget låter naturligt, för jag har börjat glömma bort hur man pratar. Den andra masken iklär jag mig inför släkt, familj och ytliga vänner. En stram behärskning som sitter så djupt att den är helt omöjlig att nedmontera. Ett filter som bara släpper fram det som pliktmässigt krävs av mig. I rollen som son, släkting eller ytlig kamrat. Utan att med ett ord röja skynket och riskera avslöja något av mitt inre. Eller om det som faktiskt pågår i mitt liv. Sen har vi mitt privata jag. Som är den enda tappningen av mig ni får ta del av. Då är jag öppen på ett inte enhälligt positivt sätt. Och på ett sätt som tycks bero på bristande blygsel. Och det är väl sant till viss del. Jag är inte så himla blyg i privata sammanhang. Jag är gränslös men inte skamlös. Jag har ingen bra känsla för vad som är okej eller inte. Så jag kan få för mig att göra lite vad fan som helst. Men inte med det sagt att jag inte skäms något enormt när det går upp för mig vad jag har gjort. Jag är till det absurdas gräns. Det finns en anledning till att jag skriver om doet och inte nuet. Här och nuet saknar värde, där och doet är allt. Jag är envis och ger mig inte förrän det verkligen är kört och alla broar är brända. På gott och ont. Trots min deterministiska övertygelse så har jag en övertro på min förmåga att förändra saker, på att det ligger i min makt att påverka mitt öde, ta tag i rodret och hamna på rätt köl. I varje fall agerar jag så på ett relationellt plan. Och fan, hellre det än att vara en sån som tror på libertariansk fri vilja, men som när det kommer till kritan vill hävda att saker är statiska och inget går att göra. Och det enda vuxna är att frivilligt lägga sig ner och dö och acceptera sakernas oföränderliga ordning. Utan att vare sig klaga eller göra minsta försök att resa sig upp och slå tillbaka. Jag är en patologisk romantiker ut i fingerspetsarna. Jag är nog ingen cyniker trots allt. Och jag tror inte på ironi. Det är för fegisar. De som har oturen att drabba mig hårt och lämnar spår som sitter kvar resten av livet. Verkligheten jag upptar är en värld av drömmar och noga uttänkta planer, längtan och betygelser, hundrasidiga brev och hjärtan på manschetter, formuleringar som filas på i det oändliga för att sanningsenligt förmedla vad jag känner för och ser i en annan människa. Det är allt det där som driver mig till att skriva böcker, komponera låtar, teckna porträtt. Det som senast i höstas fick en person jag trodde mig vara nära att spotta mig i ansiktet med att jag lever i en fantasi. Som om ens inre liv saknar betydelse. Som att det är en omöjlighet att något kan vara storslaget, stormigt och nästan euforiskt och samtidigt vara på riktigt. Det här är min verklighet i minst lika hög grad som allt det övriga. Men tror man att livet bara består av att gå till jobbet, gå till idrottshallen och spela badminton, rasta hunden i den fula stadsdjungeln dag ut och dag in, gå på spelningar ett par gånger i månaden och supa sig bedövad från äkta känslor så att man kan åka hem till något drag man aldrig kommer träffa igen bara för att tömma kroppen på de spänningar som rädslan för riktig icke-artificiell närhet lämnar i kroppen? Ja, då förstår jag att man blir provocerad av någon som tror att det finns högre värden i livet än gulgrå rutin och njutning för stunden. Jag är fan inte rädd för att känna livets tyngd och fjäderlätta smekningar. Jag tyr mig till elden trots att jag blivit bränd. För det är det här livet går ut på. Jag vet inte om jag med säkerhet kan hävda att mitt privata jag är mitt riktiga jag. Till skillnad från de två offentliga masker jag tar på mig. Allt beror på vem man frågar. Frågar man mina kollegor skulle de smaka lite på mitt namn. Love. Ja, så heter han ja. Mycket mer än så vet de inte. De vet inget om min kreativa verksamhet eller min bakgrund. Faktiskt ingenting alls om mitt liv utanför jobbet. Bara om mitt liv på jobbet. Och det sträcker sig till att säga att jag är tyst, att jag aldrig äter lunch med de andra, alltid har hörlurar på mig, duschar för sällan. I den mån de känner mig känner de min mask, den är allt jag visat. Varför skulle jag visa något mer? De är ju bara mina kollegor och jag är på jobbet för att jobba, för att tjäna en lön och ha råd att leva ett liv på fritiden. Jag är inte där för att småprata. Är masken de känner mitt riktiga jag? Det är den damen de vet. I det sammanhanget är detta hörlursprydda mongo det enda väsentliga mitt förnamn symboliserar. Så det är en minst lika korrekt bild av mig som någon annan. Frågar du mina släktingar skulle de svara att jag bor i Rågsved och jobbar på Postnord. Tror de. Och frågar du mina föräldrar skulle de väl säga att jag är kreativ, talangfull, intelligent samt hör av mig alldeles för sällan. Ja, de har väl rätt på en punkt åtminstone. De vet att jag skriver, men jag har fått dem att lova att inte läsa något av det. Eller lyssna på podden, av i min mening förklarliga skäl. Jag har låst dörren och svalt nyckeln för ganska stora delar av mitt liv. Både det inre och det yttre. För om jag avslöjade vad jag tänkte på skulle de bli alldeles förskräckta. Om jag berättade vad jag kan ägna mig åt ibland när andan faller på skulle de bli väldigt oroliga och besvikna. Om jag var ärlig med den jag är och vad jag gör så skulle de aldrig kunna lita på mig igen. Därför iklär jag mig en mask. Jag antar att man kan säga att jag lever ett dubbelliv. Det är lustigt förresten hur behärskad jag är med mina föräldrar, ställt mot hur frikostig jag är med mitt innersta till folk jag vill imponera på. Läs kvinnor jag är förälskad i. Det är kontraintuitivt. Det naturliga vore ju att vara extra varsam med vad som får och inte får sägas. När det är så high stakes som romantisk kärlek eller ett godtagbart substitut som varar upp till 5 månader. Och anledningen till det är minst lika kontraintuitiv. Föräldrar älskar sina barn ovillkorligt. Det är det jag har hört i alla fall. Och jag vet att det inte gäller i 100% av fallen. Men inget som har hänt har fått mig att betvivla att det är så med mina föräldrar. Därför har det inget egenvärde att visa upp mitt privata jag för dem. Eftersom jag vet att de hade älskat mig oavsett vad. Bara liksom att det hade orsakat en massa andra komplikationer, som den brustna tillit jag nämnde tidigare. Men en heterosocial intim bekant är inte bunden till mig på samma sätt. Hennes kärlek eller snarlika anknytning är högst villkorad och hon kan försvinna när som helst, tvärt byta åsikt om mig från en dag till en annan. Det som krävs för henne att stanna kvar eller knyta an är att hon tycker om mig eller har lärt sig tycka om mig. Och det förutsätter att jag inte avviker allt för mycket från hennes preferenser. Viker jag bara någon decimeter från körbanan finns en stor risk att hon tappar respekten för mig. I värsta fall är det en sån dealbreaker att det blir puss och adjö på direkten. Eller inte puss ens. Med en sån person kan jag inte hålla skynket för och skyla mig själv, trygg i min vetskap att hon skulle gilla mig även i blotta tillstånd. Det finns inga empiriska belägg för att det skulle stämma, om hon så svurit att det är sant. För den person som tycker om en och samma person efter att hon slutat tycka om en är egentligen två vitt skilda väsen. Och den sistnämnda är sällan särskilt pigg på att helga den första svurna ord. Du lovade att älska mig i nöd och lust. Ja, men jag var ju kär när jag sa det. Det är anledningen till att jag måste vara ärlig med mig själv inför någon jag är intresserad av. Tar jag på mig en mask så vet jag att det inte är mig hon gillar. Det är masken. En falsk kärlek är ingen kärlek alls. Den är ett intet, helt renons på bekräftelse och skänker därmed ingen ontologisk trygghet, för att använda ett pretentiöst februaripodden-ord. Och med den fjantiga resonemangskedjan har jag väl blottat mitt eget svar på frågan om mitt riktiga jag. Och det får jag ändå säga är mitt privata jag. Det är i alla fall känslan jag har. Jag vet inte vad ditt svar hade varit. Jag förmodar att det ligger närmare mitt eget, eftersom det är den versionen jag valt att skildra litterärt. Men det är såklart inte hela jag. Jag kan identifiera mig själv med min kärna, men jag kan inte definiera mig själv. Det ligger liksom i sakens natur, det är inte i mina händer utan i världens. Varelsen Love Lenn är summan av mina laster, mina dygder, mina drag och mina masker, alla disparata delar och alla de avtryck och intryck jag lämnat på andra. Jag har fortfarande inte kommit i närheten av att måla en helt korrekt bild av mig själv. Det är nästintill omöjligt att förmedla på avstånd. Men jag hoppas att jag har nyanserat bilden lite i alla fall. På tal om att nyansera bilder och den som eventuellt vill gräva mer i det. Jag ska vara frank och komma till kritan direkt. Jag söker en brevvän. Det är nämligen så att jag la en sju helsikes massa tid på att skriva brev år 2023. Jag är väldigt glad i att skriva brev. Det är svårslaget vad det gäller meningsskapande aktiviteter. Det är som en perfekt blandning mellan socialt umgänge, verbal, intellektuellt stimulerande kommunikation och kreativt skapande. Man får tillstå sig själv att vara eftertänksam och får tid att gå in på djupet. Och man infogar liksom en del av sin själ i det hela, i och med handstilen. Och så är det beständigt. Ett bra brev kan man lägga undan och förvara i en byrålåda resten av sitt liv och plocka fram och återuppleva när helst man vill. Det finns utrymme för formmässig experimentation. Och man kan verkligen finputsa sina formuleringar på ett sätt som är helt omöjligt i stundens hetta. Det är så mycket mer personligt och på de flesta sätt överlägset all annan form av skriftlig kommunikation. Bortsett från att det inte är omedelbart, men jag tycker det är en rimlig trade-off. Välj själv antingen grå, menlös snabbmat som Messenger eller SMS av alla dess slag. Eller en riktig festmåltid du turas om att vänta lite på och att själv anstränga dig för att tillaga. I min mening är det jävlar så mycket mer givande. Det skänker mig liv och mening och energi och skapar lusta. Saken är bara den att jag sedan ett år tillbaka inte längre har någon att skriva brev till. Mitt liv har i alla fall blivit oändligt mycket mer fattigt sedan dess. Men ur en positiv synvinkel så är ju luckan öppen nu. Jag söker dig som också är less på den grå vardagen och vill bryta sig loss från det eviga doomscrollandet. Tolkar inte som att det inte är retro, det är ingen hipstergrej. Det är bara en aktivitet som var helt normal för några decennier sedan och som faktiskt är skitkul. Man kan teckna små bilder, man kan klistra in klistermärken eller infoga foton eller vad fan som helst. Allt man kan digitalt, bara att man inte är begränsad av några inrutade gränssnitt. Plocka fram pennan och skriv till mig och jag kan lova dig min fulla uppmärksamhet och noga komponerade hyfsat långa svarsbrev på min finaste och fullt läsliga skrivstil så ofta jag hinner i mörkrött bläck. Full transparens. Jag kommer besvara vilken fråga du än ställer och ställa intresserade frågor tillbaka angående det du skriver. Det är minst lika viktigt för mig att ha någon att engagera mig i som att vara mottagare för någon annans engagemang. Jag vill liksom tända en gnista hos mig själv. Jag är inte ute efter en tom och ensidig egoboost. Jag ser helst att du är kvinna och det är inte att jag är en snuskhummer. Jag tycker bara det är lättare att öppna upp mig för det täcka könet. Men när du är man är du fullt välkommen att skriva också såklart. Jag lovar en innerlig och förtrolig korrespondens. Det vi skriver stannar mellan oss och kommer under inga omständigheter lämnas ut till offentligheten. Skriv ett kontrakt om det och skicka och jag kommer skriva under det ifall du av någon anledning skulle misstro mig. Och jag kommer vara respektfull, inga oanständiga förslag. Och som generell regel kommer jag inte skicka något till brev om jag inte fått svar på det senaste. Jag kommer inte spamma någon liksom. Som en morot kan jag lova de första tre som skriver att få välja ut varsitt kapitel från Vänskapens regler, En slösad sommar eller I Bacchus hus. Och få det handskrivna manuset bifogat i mina svarsbrev. Skriv i så fall en rangordnad lista på tre olika kapitel ni vill ha. Det kan ju vara så att något av dem är så överlägset alla andra att det bara är det alla vill ha. Som en piska kan jag säga att jag i nuläget har väldigt låg inspiration. Och om ingen är tillräckligt intresserad av mig ens för att skriva ett enstaka brev har jag väldigt lite som motiverar mig att återuppta skrivandet. Det här är också ett sätt för mig att komma igång igen med skrivande och berättande. Annars kanske jag spelar färdigt Red Dead Redemption eller ser någon tv-serie istället. Allt för att härda ut tills vintern tar slut. Och sen kanske jag aldrig börjar skriva igen, vem vet. Jag har tankar som vill komma ut. Jag vet att jag har mycket gott att ge. Ett färgsprakande inre liv och en intensiv nyfikenhet utan mottagare. Dra ditt strå till stacken och skriv ett brev. 22 spänn för ett digitalt frimärke, det är inte så jävla dyrt då. Du behöver inte ens gå till pressbyrån. Bara skriv en kod upp i hörnet på kuvertet och lägg i närmsta gula postlåda. Adressera till Love Lenn, L-Ä-N-N, Terapivägen 16D, D som i David, 14156 Huddinge. Adress finns även i beskrivningen. Jag ser fram emot att höra från dig. Reklamavbrott. Sanna Kullin har släppt sitt debutseriealbum på Galago. Gediget, kvasi-självbiografiskt berättande, skickligt skildrat, rolig dialog, igenkännbart material och en himla säregen tecknarstil. Det är nästan så att jag inte ens missunnar henne framgången. Lite kanske, det är aldrig kul att spegla sitt eget misslyckande, men mest av allt är jag glad för hennes skull och tycker att det är mycket välförtjänt. Mitt främsta säljargument är att ni vill köpa den nu så att när hon sen blir inbjuden till arkivsamtal så kan ni sitta där som äkta skallar och känna er överlägsna alla posers som köper den först då. Slut på reklamavbrott. Om det lät bittert tidigare när jag försökte måla ut en specifik person som att hon lever ett andefattigt liv, så var det inte meningen exakt. Eller det var ju menat som en syrlig kommentar. Men det känns rätt osannolikt att hon skulle lyssna på det här. Och en syrlighet utan mottagare blir kanske en bitterhet på ren automatik. Liksom kärlek utan mottagare blir till sorg och ett brev utan adressat blir till ett poddavsnitt. Jag tycker nog ändå det är lite barnsligt att avfärda någons känslor som att hen lever i en fantasi. Jag tror / förmodar att det är en psykologisk försvarsmekanism för att friskriva sig själv från ansvar. Och visst fattar jag varför man vill göra det. Men det betyder inte att det är rätt. Är man inte beredd att stirra sina egna handlingars eller ohandlingars konsekvenser i vitögat, dömer man sig själv till en evig tillvaro av att återupprepa samma misstag om igen. Och på kort sikt drabbar det väl inte henne. Det är väl tvärtom skönt att bli av med ännu en källa till dåligt samvete. Smart också att hon formulerade sig som så att det var jag som var den sjuka. Hennes händer är därmed rena. Det var en frigörande handling för henne. Hon blev av med ännu en parasitär instans. Ännu en av alla män som har så sjuka krav på henne i stil med att hon gärna fick vänta lite snabbare än ett par månader att svara innan man har skrivit. Äntligen kunde hon andas fritt igen. Vilken seger. Eller? Jag kan inte förklara varför riktigt, men något i mig vill skrika till henne att det är ett farligt spel på lång sikt. Inte att hon kommer dö ensam eller så, inte nödvändigtvis. Jag lurar mig själv när jag försöker utmåla hennes liv som tomt på mening. Som en ändlös rad av tomma försök att fylla hennes schweizerostformade själ med tillfälliga lösningar på ett permanent problem. Hon har ett rikt socialt sammanhang och är omgiven i överflöd av personer som tycker och bryr sig om henne. Hon sysslar med fritidsaktiviteter som gör henne glad och hon går på evenemang som intresserar henne så ofta hon kan. Hon har levt sitt liv till fullo och rent objektivt har hon en mycket rikare tillvaro än jag någonsin har haft och förmodligen någonsin kommer ha. Men jag tror att man skadar sig själv på djupet när man tar så lättvindigt på att såra andra. När man avfärdar andras känslor som luftslott och frivilligt förblindar sig själv för det faktum att ens handlingar har konsekvenser och att man faktiskt har potentialen att skada andra. Det tär på ens själ. Det är dålig karma, kalla det vad du vill. Man undergräver sin integritet. Man kan inte vara sann mot sig själv. Man känner inte ens sig själv eftersom man förnekar det faktumet att man har en effekt på sin omgivning. Det gör att ens relationer blir ytliga med en fernissa av intimitet som döljer tomma ord och performativa ritualer. Ett rollspel där du iklär dig en mask att hindra andra från att skrapa på ytan och se vad du faktiskt består av. Att vara rädd för sig själv, det är vad det handlar om. Du kommer aldrig kunna bilda långvariga, betydelsefulla relationer där ni verkligen känner varandra på djupet. För du känner för fan inte ens dig själv. Du alienerar din omgivning när du är alienerad från dig själv. Jag är verkligen inte en moraliskt oklanderlig individ. Och ärligt talat är jag rätt ointresserad av sådana. Fel och brister gör bara en person mer intressant och lättare att älska på något sätt eftersom hen förkroppsligar hela mänsklighetens komplexitet. Men man måste vara medveten om det. Ett gott mått självinsikt kan släta över i princip vilket beteende som helst. Jag vet att jag har sårat folk på djupet och det är något jag tänker på varje dag. Det tänkandet på det varje dag gör mig inte till en bättre person i deras ögon såklart. Men det är mitt ok att bära. Take it or leave it-inställningen är så jävla fattig. Gillar du inte så stick? Nej, stick inte för fan. Är något ett problem så stanna kvar så kan vi jobba på det. Vi är väl mer än bara åskådande statyer. En relation är en ömsesidig process, inget provisoriskt umgängeskontrakt. Man påverkar varandra och närmar sig en mittpunkt där konflikter försonas och olikheter så smått börjar lösas upp. Särdrag smittar av sig och korsbefruktas med varandra. I bästa fall känner man knappt igen sig själv när man ser tillbaka på den man var innan man lärde känna varandra. Det är så jävla vackert. Den sortens transformativa relationer tycker jag är det finaste människan har att erbjuda. Men med insikten om den makten kommer ett lika stort ansvar. Att lämna varandra i bättre skick än man fann varandra. Och det vet jag att jag inte alltid har gjort. Det är därför ytterst viktigt med självreflektion. För att förhindra framtida sådana missöden. Jag känner att jag lindar in mig ett onödigt långt och pretentiöst resonemang här så vi sätter nog punkt. Det måste låta som om jag är en vidrig och alldeles outhärdlig person. Och det är jag väl på sätt och vis men inte nödvändigtvis på de sätten och de visen som kanske tycks framträda här. För det första ser jag mig inte som överlägsen andra. I den mån det verkar som det så är det bara psykologiska försvar eftersom jag egentligen ser mig som mindre värd och är avundsjuk på folk jag upplever har mina tillfredsställande och innehållsrika liv. Jag är medveten om detta men jag spelar upp charader ändå. För det är ändå skönare att vara en räv som inte vill ha några jävla rönnbär än att vara en räv som ligger och gråter i fosterställning för att han inte kan nå bären. För det andra är det inte som att jag definierar mig själv genom mitt ältande. Men jag är så socialt understimulerad att jag inte har så mycket bättre för mig än att vrida och vända på mitt förflutna. Det är en slags självanalys som faktiskt gjort att jag hittat nya infallsvinklar som hjälpt mig se saker i ett annat ljus. Jag brukar alltid förklara mig själv i minsta detalj. Jag vill inte bli missförstådd eller lämna några frågetecken. Ibland kanske det går till överdrift, men hellre det än att göra motsatsen. De flesta personer som verkligen betytt något för mig i mitt vuxna liv har varit totalt obrydda om det där. De har skrivit öppna slut, betett sig på sätt som jag haft svårt att få ihop med min bild av den person jag trott mig känna så väl. Sagt en sak, menat en annan och agerat på ett sätt som bara kan betyda en sak men sen gjort eller sagt precis tvärtom. När jag konfronterat dem om deras inkonsekvens har de bestämt hävdat att de alltid varit 100% konsekventa, 100% tydliga i sina avsikter och motivationer och transparenta i sina beslut. Vilket inte är sant. De har liksom tillämpat en selektiv minnesförlust, antagligen för att friskriva sig själva från ansvar. Och då är det tydligen inte deras uppgift att svara på några frågor. Det är mitt fel som kräver svar. Jag som är sjuk, som inte bara kan ta mitt pick och pack och sticka och radera någon från mitt minne som betytt världen för mig. Nu kommer jag vara oklädsamt flåshurtig, ursäkta för det. Men jag tycker verkligen inte att det är en sjukdom att söka sanningen och vilja knyta ihop lösa trådar. I den mån någon faktiskt tyckte om mig någonsin har en stor del av det verkat bero på att jag är nyfiken, frågvis, vetgirig, att jag tänker mycket och tar det folk säger på allvar. Och framförallt i en nära relation vill man ju förstå varandra. Eller är det också en patologi? Så varför ältar jag? För att lägga det pussel jag lämnats med utan någon hjälp på traven. När man kommit så pass nära varandra har man integrerat den andra som en oskiljaktig del av sig själv. Så det är inte så lätt att man bara kan sopa bitar under mattan och glömma. För pusslet föreställer inte bara henne, det föreställer mig också. Det är en form av självterapi. Det inspirerar också min konstnärliga produktion. Jag har ju byggt ett helt, inom stora citattecken, författarskap på det här. Och så är det en nyttig spegel att se sig själv genom. Jag har fått en massa insikter om mig själv och lärt mig mycket om andra människor också. Ökat min förståelse om psykologiska mekanismer och blivit bättre på att sätta mig själv i andra skor. Så det är inte bara till ondo, men det tar en jävla tid. Det är en livslång process. Men det är inte så att det upptar hela min tillvaro. Jag är öppen för världen. Jag försöker leva det bästa liv jag kan under förutsättningarna. Och skulle något eller någon annan dyka upp så skulle det lätt kunna konkurrera ut det där. Bara så ingen undviker att skriva till mig för att de tror att jag kommer fortsätta älta bara i mina brev. Jag har faktiskt fler strängar på min lyra än så. Och återigen vill jag understryka att jag inte har någon grumlig agenda med att jag skulle vilja ha en kvinnlig brevvän. Allt jag är ute efter är att hitta någon att utbyta tankar, erfarenheter och dela med sig av vardagsbetraktelser till slash med. Sen att det bara råkar vara så att jag föredrar kvinnligt umgänge. Det är väl inte så jävla konstigt, vem fan gillar män? Allt jag söker är en genuin connection, Eller bara att fördriva tristessen och skriva med någon rolig. Eller lära mig något nytt. Bara lära känna någon typ. Jag vet inte varför jag känner att jag måste förtydliga allt det här. Men jag vill bara inte bli missförstådd eller misstänkliggjord. Jag kommer inte limma fast mig vid dig om det är det du är rädd för. Om jag har berört dig på något sätt med mitt berättande känns det ju ganska sannolikt att man skulle ha en massa saker gemensamt. Eller liksom är på något så när liknande våglängd. Och det är väl en bra grogrund för en ömsesidigt givande korrespondens. Du behöver inte ens gilla det jag gör. Fritt fram att kritisera mig eller ifrågasätta något jag gjort eller sagt. Så länge du inte går till grova personangrepp så kan lite konflikt bli en bra krydda typ. Kanske. Du får vara trevlig också om du vill det. Eller bara rent allmänt om du är en sån som gillar att dricka te, läsa böcker, skriva dagbok etc. Då skulle du förmodligen uppskatta att skriva brev också. Eller bara om du känner något slags släktskap till mig. Om du har varit med om något liknande som jag har berättat om. Eller känner igen dig i mitt sätt att tänka på och misstolka världen. Tveka inte. Det är bra att veta att man är flera så man inte känner sig så ensam i sin upplevelse. Det är bra att ha något att se fram emot. Och du kan till och med bli exalterad när posten dunsar ner på hallmattan. Istället för att bara känna ångest över alla räkningar. Aktiviteten att skriva ett brev i sig är också himla givande. Ett avkopplande avbrott från vardagsstressen med utrymme att drömma sig bort. Men också en sorts mindfulnessövning nästan där man verkligen lever i stunden och bara fokuserar på nästa bokstav. Jag mår 100 gånger bättre i de perioder jag skriver brev. Det är inget stort commitment. Du förbinder inte till en livslång intensiv kontakt. Gå till ICA och köp kuvert. Avsätt en timme och sätt dig ner och skriv lite om dig själv. Kanske berätta lite om din dag. Sen tar vi det därifrån, ett brev i taget. Det kommer vara värt det, jag lovar. Har jag lyckats övertyga någon nu? Ingen aning, förmodligen inte. Men det var värt ett försök i alla fall. Puss, kram, vi hörs.